CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Det är valborgsmässoafton och en kvart kvar till börsöppningen på denna kungliga dag. Under morgonen har vi fått in färsk statistik från de kinesiska inköpscheferna. Och så ska vi ta pulsen på gymkedjan Sats som släppt rapport. Jag heter som vanligt Gabriel Mellqvist och ni tittar på Börsmorgon.
Väldigt trevligt. Tisdag, valborgsmässoafton, till lika kungens födelsedag och min sista sändning. Därför så fick Claes de Fer göra en kupp som för mig var obekant. Internskämtet på Rish där vi äter lunch att vi är lika varandra. Hade jag vetat det hade jag inte laddat upp så stort med den här otroliga introduktionen. Gustaf von Sivers är här och spelar säckpipa. Väldigt trevligt. Erik Nordenskjöld spelar inte säckpipa, men vi är väldigt glada över att ha dig här också. Vad var det du spelade, Gustaf?
Jag spelade Flätt från Flotta heter den, och Flotta är en ö utanför Skottland på Skottlands västkust, och det var en kille som hette Flätt som hade problem med vissa tekniska rörelser, och hans dirigent, pipe major som vi säger i vår bransch, skrev då en melodi som hette Flätt från Flotta, så de skulle åka ner till Windsor Castle från Edinburgh och spela då, så satt han på hela tåget och kunde spela den här låten och öva sina små double C's.
Trevligt.
Double
E's. Vi har lite vanliga programpunkter också. Jag tänkte att vi ska prata om norsk-svenska Sats som har rapporterat en väldigt stark kvartalssiffra för kväll alldeles nyss. Är det dags att se med nya glasögon på Federal Reserve, och så är konsumenten golvad. Vi ska snacka om ett par case, ett som man blir lite matt av. Detta tillsammans med våra illustra gäster. Jag beklagar att du inte fick en lika fin påa här, Erik, men du är också lite gammelmodig och väl uppfostrad så där. Hur firar du Valborg?
Jag väljer att fira sista april eftersom jag är lundensare.
Och då gör man det annorlunda?
Ja, det är väl ungefär samma sak, men av någon underlig anledning så kallar man det. Ja. Sista april istället.
Något måste man göra för att skilja ut sig. Gustav, hur firar du?
Ja, jag försöker ju då gå upp till slottet och uppvakta hans majestät på hans födelsedag som infaller idag och titta på vaktarlösningen, och sen kanske blir det en brasa på ett lämpligt ställe.
Trevligt, trevligt. Vi har haft lite av en brasa på valutamarknaden också. Japanska yenen nämnde vi igår som hastigast. Ner som en pannkaka, men sen upp som en sol, lite oväntat.
Ja, det var ju någon sorts beryktad intervention där. Man vet inte riktigt vad som har hänt, men den fick lite kraft och sen så är den lite avmattad sen dess. Och vi får väl inte veta om det är en intervention förrän i slutet av maj, tror jag, när de liksom publicerar vad det, om de har gjort någonting. De är ju ganska vana vid att intervenera på olika sätt, japanerna.
Men känslan är att när man intervenerar så går det alltid på ett motsatt håll mot vad man vill. Se på svenska Riksbanken.
Ja, valutasäkringen av statsskulden är väl ett praktiskt exempel på att det är lite svårt att liksom gå emot de här marknadsflödena.
Vi kan nämna att Storytel har kommit med nyheter. Igår meddelades att Johannes Larcher lämnar sin post som vd. Han tillträdde i oktober 2022. Kom ihåg att grundaren Jonas Tellander avgick tidigare samma år för att ersättas tillfälligt av vice vd Ingrid Bojner, som här i studion uttryckte sitt intresse att stanna längre än vad hon sedan fick på det jobbet. Full fart med andra ord. Någon reflektion här?
Ja, jag tänkte, började han inte alldeles nyss?
Jo, det gjorde han. Men kursen har i alla fall gått bra. Upp 15% tror jag sedan.
Ja, har de inte dragit sig tillbaka från många europeiska marknader? Jag kommer ihåg när vi tittar på det där så reagerar vi just på att det är så mycket översättningsarbete för att sälja det här i Tyskland, Holland, Frankrike. Om man ska ha många titlar alltså. Så nu har de dragits tillbaka därifrån som jag förstår det. Och är väl lönsamma i alla fall.
Det känns som en klassisk uppgång och fall 2021-story. Att man är på många marknader så måste man dra sig tillbaka och renodla lite grann.
Ja, de är, vad jag förstår i alla fall, som jag kommer ihåg, väldigt starka i Sverige och ja, kanske Norden. Men det är väl, jag tycker ändå det är väl många som använder den där chansen. Den är inte dyr och det är ganska få som hoppar av. Det är låg churn som jag kommer ihåg.
Ja. Ja, trevligt. Vi får se om det går att rädda. Vi ska titta på ett annat styrkeexempel i form av norska gymkedjan Sats som rapporterade i morse. Det ser väldigt bra ut med både intäkter och resultat där. Jag pratade med Sondre Gravir som vd heter och tidigare och det lät så här.
Ja, vi är tillfreds med kvartalet. Det vi är mest förnöjda med är ju att medlemmarna är mer aktiva så vi kan göra människor ända mer hälsosamma och gladare. Det är vår vision. Och så när medlemmarna är aktiva så brukar de många av produkterna våra och då följer också det finansiella resultatet. Så det är positivt.
Ja, positivt på alla sätt. Jag var lite nyfiken på om konsumentoro i form av tunna plånboker skulle få någon slags genomslag på viljan att spendera 588 norska kronor i månaden som snittsatskunden gör. Det verkar inte så av rapporten att döma, och Sondre sa så här om privatekonomi.
Nej, det är ett väldigt relevant spörsmål och man ser ju det i flera andra konsumentindustrier. Men vi har inte sett det. Vi ser att medlemmarna faktiskt köper dyrare medlemskap. Och köper tillgång till flera centre och gruppträning som sagt. Och jag tror det är ett resultat att man ser att förbrukare, de reducerar förbruket på de mer dyra kapitalvaror och så ser man att man är villig till att investera i egen hälsa och prioritera den vardagslyxen det är att kunna träna och ha lite tid för att förbättra kropp och hälsa.
Jag tycker det är en ganska intressant och ganska svår fråga. Är det så att man prioriterar gymmet trots att plånboken är svag? Eller kan vi dra det här som någon slags tolkning på att det faktiskt vänder och att konsumenten börjar nå botten och må lite bättre? Valfri konsumentekonomispaning från dig, Erik.
Svårt att säga att om det finns en sån tydlig liksom, koppling i att man tränar istället när man inte kan spendera någonting annat. Men det är klart. Du kan ju träna hur mycket som helst. Ska du gå på krogen så liksom tar ju liksom pengarna slut lite fortare.
Men har du några andra intryck kring konsumentens välmående?
Ja, den mår väl sådär skulle jag vilja säga. Man ser ju att detaljhandeln går ner i Sverige till exempel. Och det är väl inte så konstigt. Så att, den mår väl egentligen inte så bra. Sen mår den väl kanske förvånansvärt bra med tanke på hur liksom penningpolitiken ska påverka konsumenten. Men,
Jag reagerade på en... Förlåt Gustav, jag ska berätta om den här bilden snart, men varsågod.
Jag bara tänkte, hur har vi det med reallöneökningar i år om inflationen?
Ja, men inte... Det kommer... Jag tror att det är idag de skulle komma siffror på just real... Att man såg att det var första positiva reallöneökningen för på ett bra tag under mars. Men lönstatistik för mars har inte kommit än. Så att, därav så, men det var det man trodde. Löneökningarna har ju varit ganska begränsade, men inflationen även så. Mm.
Man ser också i alla fall, uppger mäklarkåren då vad gäller bostäder och villor, att det är lite högre aktivitet på visningar. Jag tror det stod om det i Dagens Industri idag just, att se lite piggare ut.
Ja, det verkar väldigt pikt i Stockholms innerstad i alla fall. Ja. Mina kollegor på redaktionen går på visningar och gråter på redaktionen för att de inte kan hänga med i alla budgivningar.
Nej, för att göra bättre löneförhandlingar alltså på den här vinstgivande koncernen som det nu är, Dagens Industri.
Jag har inga kommentarer till det. Men jag har en bild som var uppe nyss och jag förvånades lite över att den här är från en Pareto-analys. Det är ett gäng norska konsumentnära bolag. XXL går ju mindre bra för längst ner till höger. Men KID eller KID i topp, det här är ju en detaljhandelskedja som bland annat äger Hemtex. Vem hade trott att Hemtex skulle kunna bli en sån börsraketsats näst högst upp? Så på börsen verkar i alla fall finnas en hel del konsumentoptimism. Flera av de här aktierna verkar ha bottnat ur. Och du har ju faktiskt tagit med dig en annan konsumentaktie från den svenska marknaden.
Ja, jag tog med mig en aktie här som heter Rugvista. Och det var ju det som man då inte skulle bli så matt av, hoppas jag. Utan...
Ja, det var ordvitsen.
Ja, jag förstod det. Men jag undrar, alla andra undrade. Ja, men Rugvista kom till börsen här under håsen och det blev ju väldigt... väldigt kursutveckling, och även om de faller tillbaka en hel del. Jag tycker det här är en jätteintressant grej. Jag pratade med någon som hade köpt just matta från Rugvista Och den var inte, frun gillade inte mattan så den fick åka tillbaka och då kommer Rugvista att hämta den. Va? Det är stora, tunga saker som du gärna inte går. Ja, jag har köpt matte själv, väldigt jobbigt att bära hem en matta, bära tillbaka, bära hem nästa, hålla på. De är störst i Europa säger de. De omsätter 800 miljoner. Den mesta försäljningen är faktiskt Norden 20 och sen har vi då Tyskland, Österrike, Schweiz 20% och sen utspritt i resten av Europa inklusive Storbritannien. Håller till i Helsingborg. Hög bruttomarginal 16%. De har en ordentlig kassa. De ska bygga nytt lager för att liksom få det lite bättre. Det vi pratade om tidigare här, det är ju det här att de lägger 30% av sin omsättning på att generera trafik till sin hemsida.
Man köper annonser och trafik på nätet helt enkelt.
Ja, exakt. Va? Och jag pratade med dem igår och frågade runt det här. Och då menar de att om du tänker på då Zalando till exempel så har ju de kända varumärken. Där varumärkena själva, Adidas till exempel, gör egen reklam. Mm. Och Zalando då gör trafiken. Så sammanlagt så kommer den reklambudgeten upp kanske 20%. Så de ligger ovanför det här. Och vad de vill göra nu är de har dragit igång en ny teknisk plattform. Jag kan inte så mycket om sånt här då, tekniska plattformar, men som lättare kan göra att du får obetalda besök på din hemsida genom att optimera innehållet på något vis och som ska då göra att inte måste kanske lägga 30%, men det är liksom inte här ännu och det där tycker jag man ska titta på innan man köper aktien. Hur fungerar det där? Vad händer med de sakerna? Jag vet inte om någon av er är kunniga på internetannonsering.
Nej, inte i detalj.
Nej. Inte i detalj. Vi såg en graf som visade att försäljningen var som högst 2021 och kom ner, men verkar ju ändå gå tillbaka. De här snodde över en SCB-analys. Mm. Det ser ju inte så hopplöst ut som man minns. Jag tänker mig Rugvista som verkligen ett haveri som noterades 2021 och sen fick pyspunka. Men,
ja, men jag tror att det var väl covid där när folk satt hemma och ville ha nya mattor, antar jag.
Ja, det var så allt de ville göra.
Tittar man tillbaka så, och liksom rensar för covid så ser det väl hyggligt ut. Och, nej, men jag menar, om man nu tycker att det här verkar bra och verkar intressant. Jag tycker att det känns bra om man har stabila finanser, hyggliga marginaler. Målsättning, vinst per aktie kanske 26 kronor. De ligger i 60-65.
Ja, det här ser vi till vänster att det gröna visar att man säljer direkt till konsument, alltså som du var inne på, väldigt lite försäljning via ombud och lite geografi, rest of world verkar stort, det är väl de här...
Europa.
Ja, Europa. Ganska spännande, men det förutsätter också någon slags konsumentåterhämtning i grund och botten om man ska tro på det här caset.
Ja, en bra fråga och vad jag tänkte då när vi tittade på det här, det är att... Just mattor har man ju då i bostäder och bostäder som vi alldeles nyss nämnde har ju varit en iskall marknad men är bättre nu. Och då tänker jag att om vi kommer ur den här lite högränteperioden med sänkta räntor, bostadsmarknaden kommer om folk bara flytta, du får igång de här transaktionskedjorna man kan säga. Då borde det vara lite mer fart även på mattförsäljningen tänker jag försiktigt och det borde gälla, jag tror det gäller samma i Tyskland där också har varit kan man säga lågkonjunktur. Ja. Och nere i Europa alltså. Så det finns... Det kan möjligtvis vara en makroidé runt det här caset som man kunde fundera på.
Mm, intressant tycker jag. Värt att kolla in Rugvista. Om inte annat så har ju det bolaget det bästa aktieägarförmånsupplägget som vi känner till på börsen. Jag tror man behöver bara äga en aktie eller väldigt få i alla fall för att få en ganska betydande rabatt som kund. Så det är värt att en liten bonus för den som vill köpa mattor också. Vi kan väl nämna att Telenor också kommit med rapport idag. Norska teleoperatörsjätten helt i linje, ganska trist. Organisk tillväxt på 2%. Väldigt välskött och trevligt bolag för den som gillar operatörer. Volkswagen har haft en trög start däremot på året. Det visar ett rörelseresultat på 4,6 miljarder euro. Lägre än väntade 5 miljarder. Samtidigt är de trygga med sina mål och upprepar utsikter för 2024 om att försäljningen ska överstiga 2023 års siffra med upp till 5%. Allra sist så vill jag nämna att Tesla efter gårdagens Kina-besked rusade väldigt kraftigt på marknaden. Även om vi ska slänga in en slags marknadsreflektion att de här techbolagen ändå går hyggligt starkt på börsen. Håsen är inte slut än.
Nej, men inte resultaten heller. Vinsttillväxten har ju varit rätt massiv i de amerikanska jättarna. Nu kommer väl Amazon idag, tror jag.
Ja, det är kvällens höjdpunkt.
Precis. Sen det blev det brasan där. Nej, men de har ju gått bra även om Meta inte... De hade ju starkare resultat, men börsreaktionen var ju ganska negativ. Så att, nej, det är ju full fart. Och det som blir intressant att se det är väl liksom... när vi har fått ett helt år av framförallt Nvidias vinsttillväxt, så kommer ju den att bli svår att slå igen, så att säga. Kvartalet ser starkt ut, definitivt, med stark vinsttillväxt.
Vi kan väl stanna kvar i den här festliga omgivning som vi förpackat programmet i och nämna att den danska bryggerikoncernen Carlsberg, för den som tycker om att festa med öl, också rapporterar att den ökade omsättning och tillväxt samt upprepat sina prognoser för hela året 2024. Med det noterar vi att klockan har slagit 9. Dags att ringa i klockan och gå till Studio 2.
Stockholmsbörsen har ju halvdag idag, men jag tänker vi börjar på att titta på storbolagslistan och ser att Atlas Copco stiger lite drygt 1% på en annars väldigt avvaktande börs. Och i botten däremot så hittar vi Sandvik och Hexagon som båda backar, men då ska sägas att de har utdelning och backar ungefär i linje med det. Vi ska säga att Hexagon backar något mer faktiskt. Storytel är ner 1,5%. Deras vd Johannes Larcher kommer att lämna vd-posten i höst när han flyttar till USA. NCC tar order på 929 miljoner kronor för att bygga vagnhall i Solna. Och i Finland så Fortum rapporterar bättre resultat och omsättningen väntat och aktien stiger 4,5%. Och det var 22% rabatt när Alm Equity tog in 150 miljoner kronor i en riktad ny emission. Och vi ser precis vid börsöppning så backar de i linje med den rabatten. Alleima däremot stiger 1%. Där kan vi säga att Industrivärden ökar innehavet i storbolaget med ytterligare aktier från kring 63 miljoner kronor. Och på rekfronten Humana får köpstämpel av ABG och Humana stiger 1%. Men i stort så lite avvaktande på Stockholmsbörsen så här 4 timmar kvar till stängning.
Äger Stockholm Energi, måste vara den sämsta affären någonsin, men det behöver jag inte säga live.
Nej, för nu kom den igång så nu hörde tittarna här, så sa det live. Vi klagar över energimarknaden, intressant med Fortum. Vi går vidare istället tycker jag. Jag tänkte att vi ska prata om centralbanker. Imorgon är det ju 1 maj, men också Fed onsdag. Och det pratar vi ju väldigt mycket och ofta om. Vi pratar ju framförallt om räntehöjningsförväntningarna. Inga sådana eller inga sänkningar väntas imorgon. Men vi kanske borde kolla på något annat istället.
Ja, vi har kikat lite på, det har varit väldigt mycket fokus på kortändan. Sen ska vi sänka idag?
Hur många gånger ska vi sänka
och så vidare. Det flyttas från att i oktober var det ju en enormt fokus, eller från oktober till jul så skulle vi sänka hela 2024 och nu har vi knappt någon sänkning i år överhuvudtaget. Det läses in väldigt mycket i de här liksom T-bladen från Fed. Men det som är väldigt intressant är att titta på vad som händer i långändan där de amerikanska centralbanken tillsammans med många andra minskar sina balansräkningar. Och plötsligt försvinner ju liksom en enorm köpare av långa obligationer. Och de långa räntorna är lite mer intressanta för ekonomin egentligen. Visst, konsumenten i Sverige väldigt korträntekänslig, men konsumenten i USA, ja, då är det ju de långa bostadsräntorna är mycket viktigare. Det finns ju inga rörliga räntor där. Företagen lånar långt, vill ha långa förutsägbara finansieringskostnader. Så långräntor är egentligen mer intressant. Och vi har sett att man tittar på de stora centralbankerna, så har de minskat sina köp eller sina balansräkningar. Mycket handlar om att de inte längre köper utan obligationerna förfaller. Mm. 8 biljoner dollar.
Alltså 8 000 miljarder dollar. Eller?
Precis, eller 8 miljoner miljoner. Beroende på hur man vill liksom bolla med de där siffrorna. Och det, i jämförelse så är det ungefär 10% av värdet i MSCI World som liksom har försvunnit ur obligationsmarknaden. Så det är klart att långräntorna drar iväg uppåt av det. Och som kanske egentligen påverkar, så att säga, den ränteutvecklingen mycket mer än om Fed sänker i september eller december. För på en 10-årsränta så spelar inte det så stor roll med 25 punkter i september eller december. Men vi fokuserar väldigt mycket på det och glömmer liksom vad som händer i långändan.
Problemet är att det är mycket mer abstrakt och mycket mer svårt att följa. Vi har pratat lite tidigare om att det inte är helt lätt att hålla koll på penningmängden.
Nej, det är ju definitivt det är så. Och eftersom penningmängden, det ska ju sippra igenom bankerna ut i ekonomin också, så att de gamla reglerna har ju justerats med hur effektivt det där är.
Bara
bara kontroll så jag hänger med här. Alltså att när det har försvunnit alla de här miljarderna, då är det färre köpare av statsobligationer och obligationer generellt sett. Är det färre köpare, då faller pris på obligationer, då stiger räntan. Det är så jag ska tänka. Ja.
Mm. Vi har en graf som berör detta. Jag tänkte du kan ta oss igenom den. Vi ser den amerikanska tioåringen väl i grönt.
Ja, den får vara någon sorts liksom proxy för långräntorna. Det är ju ändå den viktigaste räntemarknaden vi har. Och sen är det ett antal stora. Det är Fed och ECB och Bank of Japan, Bank of Canada och Bank of Federal Reserve Bank of Australia. Deras balansräkningar. Då ser man den steg under hela. Det finns en naturlig tillväxt, men den accelererar ju så att säga under först efter finanskrisen, men sen framförallt i samband med covid. När centralbankerna så att säga, stimulerar ekonomin, man pumpar in pengar genom att köpa obligationer. Riksbanken köpte ju nästan alla svenska statsobligationer som fanns. De tog ju liksom slut och man fick börja köpa andra grejer för att stimulera ekonomin. Så det är ju likviditet in när den här grafen går upp. Och det vi ser nu, det är de här 8 biljonerna dollar som har försvunnit ur marknaden. Och det är inte bara att räntorna stiger, men framförallt är det en massa likviditet som dras ur marknaden. Den här Fed-putt som vi har pratat om, att så fort någonting händer så är Fed där och köper obligationer, strör likviditet. För när de köper obligationer så ger de ju likviditet till bankerna.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Som liksom gödslar marknaden med gott humör.
Men kan de inte vända? Jag menar, om det skulle bli en orolig börs igen, kan man inte bara öka likviditeten och liksom reversera den här kurvan?
Det var ju så man gjort tidigare, men nu när vi har det här inflationsmolnet som ligger över alla världens ekonomier, så är det inte lika enkelt att elda på. För man är ju rädd för att inflationen ska sätta sig i lönerörelser, och i USA har vi en ganska stekhet arbetsmarknad och en ekonomi som går red hot. Så på det sättet är det mycket svårare att elda på utan att få den här inflationen som vi är rädda för. Från finanskrisen till 2020 så fick vi ingen inflation trots att vi liksom köpte alla de här statsobligationerna. Vi ville ju få det, men det funkar ju inte riktigt.
Men Erik, jag undrar, när det här förra året skulle börja, då tänkte man att Amerika skulle växa med 0,6 i BNP och det blev väl upp under 2,7 eller någonting åt det hållet. Alltså, det är ju extremt starkt där borta trots att alla har trott att det inte skulle vara det. Man har pratat om recession och som du öppnade med, alla räntesänkningar skulle ske under 2024 nu. Och nu undrar man kanske om det blir några. Vet man varför det har blivit så? Det är ju väldigt överraskande tycker jag att de amerikanska konsumenterna och arbetsmarknaden är så starkt där borta.
Nej, det är ju helt sant som du säger. Jag kan inte säga att jag har någon exakt förklaring till varför prognosmakarna hade fel. Men man följer väl gamla mönster. Man tror att det ska bli för att penningpolitiken ska bita sig fast och arbetslösheten ska öka. För man ser hur penningmängden och så vidare har minskat, så det borde ge den reaktionen.
Man pratar ju också att det är en lag på vadå, 1 år, 18 månader på här räntorna. Det kan ju vara det att det inte har slagit igenom också, så att det kanske tvärtom, alla våra bolag säger att det blir bättre i höst, det kanske blir sämre i höst om man ska vara negativ. Eller?
Nej, definitivt. Alltså, det är ju den stora. Alltså, nu har ju Riksbanken kanske till slut kommit till sans och sänker här nu det blir 7 maj, det blir nästa vecka. Men den effekten får vi se om 18 månader. Så att vänta in en inflationssiffra i mars när man ändå trodde att allting är på väg ner är ju lite kortsiktigt när man sen ska agera på någonting som tar 12-18 månader att det slår igenom. Så att, jag menar, visst, konsument förtroendet ökas för av en sänkning så att säga. Men vi har ju fortfarande, det är ju uppsägningarna och så vidare, de strukturella förändringarna, bolagen som sparar, det kommer ju ta lång tid innan man börjar nyanställa igen.
Kan vi nämna att vi får, apropå arbetsmarknaden, en jobbsiffra på fredag, Fed-besked imorgon då, en hel del fokus på balansräkningen, QT sen juni 2022, där balansen på förfallen blir lite grann i fokus i alla fall. Men om vi återvänder till konjunkturspaningarna då, vi har ju haft en hel del väldigt spretiga industrirapporter i Stockholm, och en sak jag funderar på ofta är om Nordamerika är någon slags gemensam nämnare för de som har gått starkt, ifall stora verkstadsbolag med nordamerikansk exportmarknad klarat sig bättre än de mer Europa-fokuserade verkstadsrapporterna. Även om ni har någon koppling på den lite lätta spaningen.
Den tror jag är riktig. De små svenska, vi har till exempel Exano, ett litet småländskt konglomerat kan man säga, och vi tittade på Indutrade och Lifco som ju ändå är misstänkta Nordeuropa-baserade. Va? De gick ner kraftigt medan SKF klarade sig bra. Vad har vi mer? Atlas Copco var ju en fantastisk rökare. Alltså. Så kan det vara. De har ju större riskspridning. De finns ju över hela världen. Va? Så att det blir väl lite mindre slag för dem. Om man inte har, jämfört med mer vara svenskt och europeiskt där vi har dålig konjunktur.
Vill du flika in något i konjunkturspanandet?
Ja, men det är en ganska tydlig skillnad mellan Tyskland som går på knäna. Tysk industriproduktion är väldigt låg, och så har vi den här väldigt starka utvecklingen i USA. Så det är ju liksom inte så underligt.
Ser du någon, för att vi tittade då på SKF, Sandvik, Atlas, några industribolag då, och de hade alla en försäljning som var ner runt 5% i snitt kan man säga. Då vill man ju som investerare hoppas att det här är liksom bottenkvartalet. Nu vet jag att du har kanske en ränteidé, men har du någon tro om att Kina är lite starkare? Någon gång borde Europa komma ur den här tråkiga svackan liksom. Och samtidigt som Amerika går bra. Ser du någon förbättringspotential här som bolagen talar om under andra halvåret när du funderar?
Ja, men definitivt. Alltså, ECB kommer väl att sänka i juni. Det gäller ju att få igång tyska ekonomin liksom, överlag. Och det är ju klart, det kommer ju sätta sig. Då kommer ju industrin att börja beställa varor och så vidare. Så att det vill man hoppas på. Sen hur det slår i svenska bolagens liksom, omsättning och så här, det har jag svårt att...
Det finns en annan intressant grej där, och det är när man läser vissa rapporter så pratar de om att kunderna fortfarande, deras kunder, alltså industribolagens kunder, fortfarande avvecklar sina lager.
Och hur länge kan man göra det?
Ja, men det undrar man ju då. Men då finns det en förklaring lite grann till att de har hållit på så länge med det. Och det är att under covid så blev alla jätteoroliga att de inte skulle ha några produkter leverera och beställa hur mycket som helst. Så fick de inga leveranser då, men leveranserna kom liksom 6, 7, 8, 9 månader senare i många fall. Så att de fick en väldig lageruppbyggnad långt efter covid, och att det så att säga ligger kvar skulle vara en delförklaring till det. För att någon gång borde den här lagercykeln liksom vara färdigavvecklad tycker jag.
Och då borde det lyfta lite extra,
ja,
i
orderingången. Ja, då kan de ju köpa igen, exakt.
Mm. Om inte konjunkturen mattas av. Om vi ska fortsätta då, vi ska prata lite, vi har två case kvar att avhandla i programmet, men du har en annan spaning, att när räntorna försvinner, eller när räntorna är tillbaka rättare sagt, när nollräntemiljön försvinner, så finns det en investeringskategori som kanske vaknar till liv lite grann.
Ja, precis. Vi har tittat en del på det här generellt sett trendföljande, som är ju en gammal investeringsprincip. Först jag hörde när jag klev in i ett handlarum som trainee, det var the trend is your friend. Och vi vet att det funkar att investera. Det har varit väldigt svårt, man kan säga på grafen, liksom mellan från finanskrisen och egentligen fram till covid, så hade trendföljande strategier är egentligen ingen avkastning.
Och det här är sådana här smarta datorer som följer trender i en massa olika tillgångsslag. Jag brukar nämna Lynx som det mest kända exemplet, men det finns förstås en massa olika.
Det finns, precis, men det är väldigt datadrivet och egentligen helt marknadsagnostiskt. Och man handlar futures för att det är enkelt att handla mycket, och det är mycket likviditet. Och det är inte bara handla aktier, och även om aktiemomentum såklart är en viktig del av det här. Och när allting har gått upp, för att centralbankerna som vi var inne på tidigare har gödslat marknaden med likviditet, då har ju liksom alla aktier har gått upp liksom. Eller vad det nu må vara. alla obligationer gick ju också upp och så vidare. Så då har det här varit ett väldigt, det har inte varit några tydliga trender, framförallt liksom inte varken upp eller ner, eller utan att aktiemarknaden sagt det har makat sig uppåt hela tiden. Men det som är intressant är också hur, och det handlar ju någonting om att det här är information som sipprar lite långsamt in i marknaden. Det är därför den här, det går att handla på det här sättet. Men det talar ju också för att kanske den aktiva förvaltningen kommer att få lite mer medvind, för att det inte är så att liksom alla köper allt. Utan det är faktiskt, det blir lite mer avvägt, och kan man hitta de investeringsmöjligheterna som har en bättre liksom långsiktig trend. Så,
fast det är den, nu ska jag skjuta ner lite, för den spaningen har vi väldigt ofta, att aktiv förvaltning förstås blir viktigare. Vi har ju en stark slagsida mot aktiva förvaltare här i studion, så det är kanske inte så konstigt. En annan vanlig spaning är att småbolagens tid är nu efter en lång tid av kräftgång. Jag vet inte om du köper den
jo,
också.
Men den aktiva förvaltningen handlar ju att alltså hitta de här trenderna också. Alltså hitta de bolagen som är under värderade och som liksom har en långsiktig trend framför sig, och slås alla trender ihjäl av att liksom alla köper allt, allt går upp även det dåliga går upp, ja, då blir den relativa skillnaden väldigt liten. Men om vi får en mer sann marknad, om än lite trög, för att informationen sipprar långsammare, så är det ju klart att ja, småbolagen är ju sämre informationsflöde kring, så det tar längre tid innan de här liksom prisinformationen sipprar igenom in i marknadspriserna. Därmed kan man ju då, om man hittar dem före någon annan, fånga trenden tidigt.
Vill du flika in något? Du driver ju faktiskt en hedgefond, även om det kanske är mer en småbolagsfond.
Ja, vi köper de aktier vi tycker är billiga, men jag jobbar på samma sätt hela tiden. Försöker hitta ett bolag, hitta en idé runt det och frågasätta. Och hitta den här, vi tycker den här aktien borde ligga 100 kronor och inte 65 kronor. Varför gör ni inte det? Och sen fundera runt det. Och sen, nej, men vi tror det här kommer inträffa inom en 3-årsperiod och då borde aktien omvärderas. Så tänker vi. Men jag vet ju alltså att du har ju många indexfonder, där ETF-er. Jag pratade med en kollega som var mycket skicklig på korthandel. Alltså han har hållit på i 40 år då, men har nu lagt av, han är pensionär. Men han sa att det gick inte längre, därför att aktier rör sig utifrån vilka index de kommer in i. Eller om det är ETF-er som börjar köpa. Så den här firman har anställt 4 stycken kvantanalytiker som ska försöka hitta då när någon stor indexfond eller ETF köper in sig i en viss typ av bolag. Jag kan tänka att det är bolag med hög räntekänslighet eller bolag som är gynnas av en svag dollar. Det finns ett tema, va? Då köper man liksom brett den typen av aktier. Och det går inte att veta innan. Och då går de, och om man inte är med, är det totalt iskallt. Det tycker jag märkt med småbolagen. Att de kan ligga och komma med bra vinster, det ser hyggligt ut, men det är som du säger, va? De rör sig inte i alla fall.
En kamp om uppmärksamhet också.
Ja, det får man ändå säga. Och det är viktigt att de här mindre bolagen som vi tittar på, att deras företagsledare begriper det. Va? Att det finns liksom hur många bolag som helst att titta på. Och det orkar man inte som placerare, det är vårt jobb. Men det är ju lättare att titta på någon som har en bra presentation och som gör schyssta rapporter och liksom går lätt att träffa sådana saker. Va? Så IR är ju tillväxtområde skulle jag tro i alla fall, om man vill jobba med investor relations.
Definitivt, det är inte bara småbolagen utan många av de stora bolagen, framförallt när vi var inne på bankerna tidigare, som före finanskrisen var extremt högbelånade och kunde ge väldigt hög avkastning på eget kapital. Med en ganska hög risk då, såklart. Men vad hände med liksom de svenska bankerna idag? Vad är storyn bakom där? Man drar sig tillbaka från man expanderar ju inte i nya marknader längre. Även snarare drar man sig tillbaka från massa marknader. Vi har ju sett Handelsbanken och Nordea. Alla drar tillbaka sin liksom nordisk-baltiska expansion. Vad är storyn där? Vad är det för att det är ju inte ett tillväxtcase längre. Men det kanske är en jätteintressant aktie i alla fall. Men IR måste ju förklara den storyn som bolaget har. Vad är det man säljer? Är det en värdeaktier, det kan vara en superbra investering i alla fall, men man måste förklara för investeraren vad det är som förväntas.
Ja, men banker, jag var ju själv bankanalytiker en gång för länge sedan, men ja, det är ju svårt alltså. Och P-talen är de 10 nu eller under. I Handelsbanken ska vi tjäna enligt konsensus 10 kronor nästa år, ligger i 96-97. Så men där var det tidigare så att utlänningar var ju rädda för bankerna, för de tog det på fastighetskris igen. Men den verkar ju inte hända, så att det har väl försvunnit ur. Men
Och sen har ju den här politiska, så att säga, påhoppen hela tiden om att man ska betala extra skatt och ja, bankerna, ja. Ja, men det är svårt alltså, men de är ju väldigt billiga också. Det är ju frågan om man kanske kan få i alla fall direktavkastningen eller i alla fall en 5-7% om året. Jag vet inte. De är lite olika, vissa lån, alltså banken är mycket på business-sidan, mindre fastighet eller bostadslån.
Ett råd till småbolag som vill syna sig är att inte rapportera på en tisdag, onsdag eller torsdag utan välja måndag eller fredag istället, för då har ni större chans att vara med här i Börsmorgon eller annan finans.
Utmärkt.
Med det går vi vidare till studio 2 innan vi ska hinna med ett avslutande case. Sofia, varsågod.
Ja, Stockholmsbörsen är fortsatt lite avvaktande men backar 0,1% närmare. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi SBB i toppen som stiger 2,5%. Medan vi i botten har Sandvik och Hexagon, men det ska sägas att de har utdelning. Men Hexagon backar mer än utdelningen. Storytels vd Johannes Larcher kommer att lämna vd-posten i höst när han flyttar till USA. Och Storytel backar närmare 3% idag. Och åt andra hållet rör sig Humana som stiger närmare 3% när de får köpstämpel från ABG. Och i Finland så Fortum rapporterar bättre resultat och omsättningen väntat. Aktien stiger 3,5% och stiger gör även Telenor på Oslobörsen som är upp 2,5% när de rapporterar i linje med förväntan. Sats ökar intäkterna och lyfter resultatet och även den aktien stiger på Oslobörsen och upp 1%. Tyngre ser det däremot ut för biltillverkaren Volkswagen som tappar 2% i Frankfurt. De rapporterade ju under förväntan. Men i kort, Stockholmsbörsen den backar denna tisdag med lite knappt 4 timmar kvar till börsstängning och är ner 0,1%.
Ingen respekt för kungens födelsedag på börsen. Lite surt trots att det är en helgdag. Jag blev ombedd att förtydliga mitt resonemang innan vi gick till studio 2. Jag menar alltså att bolag som väljer att rapportera på en måndag eller en fredag lättare får uppmärksamhet för sina kvartalsbokslut. Det finns en tendens att alla bolag rapporterar på onsdagar och torsdagar är nästan värst, va?
Ja, det var ju ruggigt häromdagen faktiskt. Enormt mycket rapporter.
Ja. Det är då kvantatorerna kommer in och läser allting med, med AI. Vi ska avsluta med ett klassiskt men nydanande case som dels har blivit väldigt populärt bland förvaltare på sista tiden, Medicover. Jag har några bilder. Dels så skrev vi om Medicover som veckans aktie tidigare i år. Dels så var det kronikören Henrik Mittelman i Polen och var otroligt nöjd över den spa-liknande behandling han upplevde på Medicovers sjukhus i landet, som för övrigt har en starkt expanderande ekonomi. Du gillar också det här bolaget?
Ja, exakt. Vi köpte dem för många år sedan. När de har ju varit på börsen 2 gånger, andra gången kom tillbaka för, vad kan det vara, 5 år sedan. Och som Henrik mycket riktigt, han var ju i Polen och fick spa-behandling. Han är ju också tennisspelare, så misstänker att han fick massage så att han blev mjuk och fin i lederna också.
Ja, vi kan bara spekulera.
Ja, men i alla fall. Så det är Östeuropa är deras marknad. Det fina med det här bolaget som jag tycker det är att här får du sjukvård som finansieras av privata pengar. Företagen köper försäkringar för sina anställda. Privatpersonen dyker upp och säger jag vill laga mina tänder, jag vill göra ditten och pröjsa cash. En fantastisk historia av tillväxt och bakom det finns en bra ägare med familjen av Jocknik som också har Oriflame som har kört där i 25 år, stabil tillväxt. Och sen har en mycket duktig företagsledare i vd Fredrik Rågmark och hans team. Och Fredrik har varit där, ja, jag vet inte hur länge, jag tror 25 år, gör det jättebra. Förutom privat sjukvård så har de också laboratorier. De gör alltså 150 miljoner blodtester om året på sina blood drawing units, som jag har lärt mig att det heter.
Blodsugare alltså?
Ja, det vill jag inte säga. Det låter lite negativt tycker jag en sån här fin dag ute. Utan tvärtom, de gläder sina patienter främst och sina aktieägare sekundärt kan vi säga. Sen det roliga är också Indien här. Där de har 20-21 sjukhus. Totalt i koncernen, de har sjukhus i Östeuropa också och Polen också. Så tror jag de har ungefär 5000 bäddar. Kan jämföras med ett sjukhus i Stockholm. Danderyds sjukhus som har 500 bäddar. Så det här är en stor operation. Och vad som har hänt nu, de kommer ju rapport här om dagen. Ja, här ser vi då Indien som är en tillväxtmarknad för Medicover. Och det är ju verkligen imponerande, de här 21 sjukhusen och vad som händer nu och varför de gick så kraftigt här efter rapporten från 130 till 170 kronor. Det är att nu kommer den operationella hävstång, det vill säga att fasta kostnader man haft hela tiden men nu får man intäkter så vinsten stiger. Och det beror på att hälften av de här sjukhusen är 3 år gamla och då börjar de bli schysst lönsamma. Den andra halvan, 10-11 stycken, är ganska nystartade, mindre än 3 år gamla. Och där har du inte den beläggningen, det är som ett hotell. Mm. Liksom. Så att har du 40% förläggning går med back, upp mot 55-60 börjar göra vinst. Och så öppnar de 2 nya. Så att den operationella hävstången är nu på plats och det är det man har väntat på och nu har det inträffat. Är man positiv, sitta på konsensus, så 2 år ut borde de kunna tjäna 10 kronor per aktie. De har hittills haft ganska låg vinst per aktie på grund av stora investeringar och underutnyttjande av sin kapacitet.
Intressant att det blir så populärt, men det låter ju tilltalande när du säger det. Kul med Indien också, det gillar ju. Indien är ju väldigt inne.
Indien är inne, inte bara i matsammanhang utan även i sjukhus. Och det finns, vill jag säga, noterade sjukhuskedjor i Indien. Så det är inget konstigt. Där kan man få titta och få jämförelsesiffror på. Men poängen är, varför jag gillar det här, det är att bra ägare, bra ledning och det är en intressant nisch som är privat sjukvård. För i Stockholm, på börsen, om du tar då, ja, det är mer vårdföretag och så, så är det alltid Humana, Attendo och de här. Det är ju statliga pengar som ska förhandlas, eller om det är kommunala pengar, ska förhandlas hela tiden. Och här har du en marknadsfunktion som gör att det är möjligt att ja,
ha bra lönsamhet. Och ganska unik tillgång i det att vi inte har sjukhusoperatörer på börsen i övrigt.
Nej, det finns Sankt Göran är privat, men de lever ju också på pengar från statens sedermera. Va?
Fast ja, men inte börsnoterat, tänker jag.
Nej, det är inte men de är heller inte privata på det sättet som Medicover, som är helt privat.
Jag ska inte pressa dig på Medicover, men jag reagerade på Indien. Jag vet att du gillar att ge kloka råd om komposition i portföljer. Vi ska ha lite trendföljande, inte bara aktier, för att få upp konvexiteten vi kallar
det.
Ska vi ha tillväxtmarknader också generellt?
Självklart, höll jag på att säga. Nej, men det är
det har ju gått dåligt länge.
Ja, precis. Vilket gör att de ser billiga ut. Så att den förväntade avkastningen i tillväxtmarknaderna är högre än i de utvecklade marknaderna, för det är helt enkelt billigare. Indien är ett praktexempel på en intressant investeringsekonomi. Liksom. Men jag tror att systematiskt så bör man ha en överallokering idag mot tillväxtmarknaderna i Sverige. Generellt så investerar ju svenskarna väldigt lite i tillväxtmarknaderna, så att bara ha någonting tror jag är en bra diversifieringseffekt och en högre förväntad avkastning än de ganska dyra globala aktierna som drivs av de här Magnificent Seven och Novo Nordisk på senare tid.
Kul att du säger det. Vi har lite Mag Seven och lite Novo Nordisk i kalendern. Jag tänkte avsluta med schemat för resten av dagen. Vi hade vaktavlösning på slottet klockan
12.15.
Börsen stänger 1, det är halvdag. Före öppningen i USA så kommer 3M, PayPal, Coca-Cola och svenska Oatly att rapportera. Och så Amazon då, som är börsens största bolag om jag inte har fel just nu. Tillsammans med Starbucks och AMD efter stängning klockan 22 ikväll. Och så Fed imorgon då som är 1 maj. Men det får vi önska en glad Valborg eller sista april på lundensiska. Och trevligt 1 maj-firande. Alltså stort tack till, säger vi till Erik Nordenskjöld och Gustaf von Sivers.
Men en allra sista, sista grej innan vi avslutar din sista sändning, Gabbe. Så absolut, måste vi såklart titta tillbaka på några höjdpunkter från dina många sändningar här i DTV. Så vi tackar från redaktionen.
Varmt välkomna till Börsmorgon. Assa Abloy, alltså, vi ska nämligen storförsäljningen i Evolution Gaming. Jag har inte riktigt smält rapport Ulf Pettersson på länk. Åter till brädspelet nu. Det är fredag och äter man kyckling. Stjärnförvaltare eller för detta stjärnförvaltare. Vi tar semester och sportlov. Vi ska till Kortsvård. Bostadsmarknaden och bostadspriser. Tufft år. Mer turbulens kan vänta.
Huvudorsaken jag kom hit var ju för att se din eminenta mustasch.
Så många är besvikna, men precis som börsen så finns hopp om återväxt.
Vi måste ta upp det absolut viktigaste.
Ja.
Var är mustaschen?
Ursäkta, grädden i mustaschen här. Jag fick en semla.
Det kom faktiskt upp häromdagen att den här gamla räknesnurran kanske kommer.
Du är på väg. Släppte en ETF nu på morgonen.
Ja, det finns mycket och
nej, det kan jag egentligen inte, men jag kan säga så här, det handlar ju om
justeringar för julfesten.
Ursäkta. Ursäkta.
Something went ping pong.
Det var säkert mig.
Det har varit spännande. Jag har suttit som klistrad och sett allting.
Tack så mycket. Stockholmsbörsen.
Explosion.
Bara titta på. Driva bankrörelse.
Alla tänker jag. Men jag vet inte riktigt. Jag tror att de har andra mål.
Jag ska inte skrika något, men vi säger hej då i alla fall och ha det gott. Häng med oss igen snart. Ja, det var fint och väldigt rörande. Nu ska jag försöka samla mig till ett par avslutande ord. Vad roligt vi har haft genom åren tillsammans. Tack kära tittare. Det här är alltså mitt sista Börsmorgon och min sista sändning i DTV. Vemodigt och roligt på samma gång. Det har varit en härlig tid som ni har sett. Det kommer fortsätta vara en härlig tid. Alla mina kära fantastiska kollegor sänder vidare precis som vanligt. Varför inte följa dem redan i Börskoll klockan 14? Så är det helg imorgon tyvärr, men sen torsdag morgon 8:45, samma tid, samma kanal, samma program. Häng med då. Adjö.
Jag måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
Jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.